Toto Balotto är sponsrade av Telia och Telia har satt ihop det kanske bästa paket av sport och i synnerhet då fotboll som jag i alla fall har hört talas om.
Ja, men det är alltid snack om vilken leverantör man ska ha och vilka paket som gäller och så vidare. Och så har de samlat här nu, känn på det här Gusten, C More Premium, V Premium, Discovery Plus. Och så kan ju du översätta det till fotbollsrättigheter gärna.
Mm. Det här tv-paketet innebär då alltså att Telia samlar La Liga, Serie A, Premier League, Champions League, Svenska Cupen, Superettan och Allsvenskan.
Ja, det är en rejäl samling. Och då tänker jag så här, det måste ju kosta en slant detta.
Ja, det är klart att det kostar en slant, men 599 kronor i månaden för det här är nästan en halvering av det ordinarie priset. Ni hör ju själva, vi alla drömmer ju såklart om att snart få gå på fotboll igen. Men till dess så följer vi den från tv-soffan. Och med det här sportpaketet, ja, då missar man inte en enda sekund. Som om inte det vore nog så ingår givetvis också de tre playtjänsterna. Så att missar man någon match så kan man givetvis se den i efterhand. Men på de här playtjänsterna också så finns det ju en uppsjö av stekheta filmer och serier. Så det finns någonting för hela hushållet och familjen här.
Telia.se/sport är det som gäller, Gustav.
Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Kära varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 1 april. Jag tänkte, ska man inleda avsnittet med något trött aprilskämt? Nej, känns det inte som att den grejen är rejält på dekis och snart är helt borttvättad?
Ja, men jag såg på tv att det faktiskt är så också, att det blir mindre och mindre aprilskämt i takt med att det blir mer och mer fake news. Att liksom, det där lirar in i varandra på något konstigt jävla sätt och flätas in. Och då kanske man tänker att det där kan man inte hålla på med, att hålla på och luras. Så du har helt rätt, Gusten. Helt rätt.
Vad hade annars funkat, tror du, från fotbollsvärlden? Alltså, vilka komponenter behöver finnas med i ett första aprilskämt för att det skulle vara både slagkraftigt och få spridning, men samtidigt vara så pass realistiskt att man skulle tro på det?
Någonting om Qatar-VM. Jag kan ju tänka mig nu efter att många landslag hakade på den norska protesten med hot om bojkott. Det är väl upp mot en 15-20 länder nu som är med och protesterar och sjunger ut budskapet om human rights, mänskliga rättigheter. Så att så här, VM, någon slags flytt, är du med?
Jo, absolut, men alltså, ett gäng norrmän tar på sig lite t-shirts, några andra hakar på och tre dagar senare så flyttas VM från Qatar. Jag hade inte gått på det.
Nej, kanske inte hade varit så roligt heller. Nej. Allsvenskan ska börja, Gusten.
Vet du vad man skulle kunna, alltså, bygga ihop för komponenter till ett rimligt men också viralt aprilskämt som jag tror folk hade svalt?
Okay,
det är en riktigt, riktigt sjuk värvning av Bosse Andersson från liksom free transferhyllan. Svenska fönstret stängdes ju igår, men om Djurgården då hade plockat in någon som kanske hade lagt av sig för 4 år sedan. Alltså, om någon så hade det ju varit Superbosse som ändå hade fått den att tveka.
Uh-huh.
Vem la av för 3-4 år sedan? Som hade kunnat vara rimlig. Alltså, nu pratar vi ett stort namn.
Ja, men jag såg ju, det pratade vi om i Toto i höstas, tror jag, va? Att Mike Conn var tillbaka på fotbollsplanen igen. Spelade i något norditalienskt lag i närheten av Verona.
Mm.
Där har du ju ett namn. Och jag menar så här, då kan du ju koppla till att han faktiskt fortfarande spelar. Jag vet inte, vad tycker du? Mike Conn till Djurgården.
Ja, men alltså det som talar för Mike
Luis
Holm...
Figo med sin svenska fru.
Så här, om Figo hade annonserats ut av AIK, då hade man fattat direkt att det är ett aprilskämt. För att det har liksom, det har gått för många varv runt om det där skämtet. Någon har sett Figo i Solna centrum. Jag hörde för övrigt Kristoffer Kviborg i Testa Störs nypremiär här för året, att han claimar att det är han som har startat det där ryktet Figo till AIK, för att det var han som såg Figo någonstans i närheten av Östermalmstorg.
Sen har liksom... inte att klima saker här, Figo.
Nej, det gör han inte. Sen har liksom Östermalmstorg, det har filtrerats genom AIK-retoriken och blivit Solna centrum för att det mer ska lira med liksom Gnaget. Men Kviborg claimar ändock att det var han som startade det där ryktet. Nej, men jag tänker att Mike Holm till Djurgården, det kanske hade funkat för att det just är en rimlig spelare, som du säger, som fortfarande spelar, men det är heller inte, det är ingen världsstjärna. Det,
ja, men
det
är han liksom är på Serie C nu, nivå.
Precis.
Så det är klart, han skulle ju säkert hålla i Allsvenskan. Det tror jag. Han skulle nog hålla i Serie B i Italien också. Men rent kvalitativt, alltså där han är, så ja, det är rimlig värvning.
Men alltså hade Bosse Andersson kommunicerat idag att vi väljer också att avsluta fönstret med att plocka in Bastian Schweinsteiger på ett årslångt kontrakt. Visst, han har inte spelat på, vad kan det vara, 2 år, 3 år?
Mm.
Men vi saknar lite erfarenhet i truppen. Vi tror att med lugn och ro och de förutsättningarna vi kan erbjuda här på Kaknäs, så kan Bastian komma upp i speldugligt skick framåt sommaren. Och då tror vi att vi kan ha väldigt stor nytta av hans blotta närvaro i truppen. Fan vet om jag inte hade gått på den då alltså.
Mm. Ja, det hade jag säkert gjort.
Här ser jag, Bastian Schweinsteiger la alltså skorna på hyllan 2019 efter 85 MLS-matcher. Ja, men det är så här, ja visst, det är 2 år sedan, men fan, det är ändå en världsmästare, det är liksom en Champions League-mästare, det här är någon som har 121 landskamper för Tyskland, det är ju heller inte på andra sidan jordklotet för en tysk att komma till Stockholm, alltså, nej. Ja, jag hade nog gått på det.
Du kanske hade gått på det. Annars var det ju, det hände lite grejer igår ändå. Jag såg att Skulason var klar för Peking, vänsterbacken va. Vart i Belgien och vart i Sverige också spelat.
Ser ju otroligt gammal ut, Aris Skulason.
Ja, men han får väl komma in och vara lite lagpappa. Har inte Peking, du får ju rätta mig om jag fel, Augusten, men har inte de en hel hög med unga isländska spelare?
Jo, inte bara isländska va? De har väl väldigt många unga spelare som säkert mår jättebra av Skulasons erfarenhet. Men det kanske inte är så att han ser så jävla gammal ut. Vet du vad han gör? Han ser vindpinad ut.
Ja, men ser sliten ut. Han har ju nästan det här pundarlucken liksom. Den där killen, han knarkade en gång i tiden. Ler ansiktet liksom, känns som modellera. Hade någon sagt till mig, hade Skulason kommit ut med en självbiografi när han sagt att jag knarkade igenom hela min karriär, då hade jag ju inte protesterat.
Det jag tror att jag menar, det är snarare att om Skulason hade sagt i en intervju att alltså dagen efter jag hänger upp skorna i Björken så kommer jag hoppa på pappas fiskebåt och tråla utanför Island i en stickad tröja med tjock krage för resten av mitt liv, så hade jag ju trott på det till 102%.
Ja, men kolla bilden som jag skickade till dig nu. Det där är ingen fiskare. Det där är ingen som ska ut på ishavet. Ah. Det där är en snubbe som sitter i en trappuppgång i Reykjavik.
Ja, nu fick Finland en liten armbåge. Det var onödigt. Ja, nej, men visst, Skulason tillbaka. Jag tror dock inte att man hade tänkt första aprilskämt ifall den värvningen hade presenterats idag. Men det är ju en värvning som avslutar ett jävla intensivt även allsvenskt fönster. Alexander Milosevic återigen hemma. Fan, om man har upplevt en lika lång och rörig följetong som Alexander Milosevic och AIK. Vilken såpa.
Men jag har köpt nu, eller?
Nu har jag uppfattat det som att han är på ett 1+2 kontrakt. Så att det är väl att nu är han Gnagets och han är Gnagets. Om båda parter vill efter i år, förmodligen för resten av karriären. Men vi kan väl pusha för våra goda vänner och kollegor på Expressen och deras allsvenska guide som kom ut igår. Jag ska köpa den idag på väg ut till påskhelgen på landstället och gotta mig och komma lite up to speed, känner jag, kring den allsvenska starten.
Ja, exakt. Jag har inte köpt den heller än. Jag såg att både den och Bibeln var ute nu. Så att jag behöver ju läsa på lite inför, och sen så älskar man ju att grotta ner sig i de här spelarbetygen. Det är ju någonting speciellt med det.
Men du, på tal om att läsa på och bli up to speed, vill du ha dig ett litet svep här efter landslagsveckan?
Ja, vi håller ju på att glömma bort det. Det blir ju lätt så att när en kvalvända är över så går man jävligt snabbt in på klubbfotbollen, för man har saknat den. Lika fräscht som landslagsuppehållet var när det kom och Janne Andersson, Zlatan på podiet, känns som ett år sedan de satt där tillsammans och gjorde den där episka presskonferensen. Episk av många olika anledningar, inte helt nödvändigtvis för att den var bra, men det har vi pratat om. Men de sista matcherna spelades, man känner liksom, fan, ge oss Champions League nästa vecka, ge oss påskafton med 10 italienska matcher, ge oss lite ligapuls här nu i England, eller hur?
Ja, vet du vad det är på landslagsfotboll? Det är kort datum.
Det är kort datum, ja. Det är det definitivt. Så att dra iväg ett svep här nu, Gusten, så är vi klara med det. Så kan vi börja blicka framåt kanske sen.
Okej, häng med här. Jag tror att du inte har en jävla aning om vart det här svepet kommer sluta.
Åh, jävlar.
Vi sätter punkt för en veckas landslagsfotboll och konstaterar att riktigt stora smällar fortfarande ljuder våra öron. För hur många gånger har man egentligen hört de senaste åren att det inte längre finns några enkla uppgifter på landskampsnivå eller några blåbär för den delen. Men så ser man sen ändå 1-0-1-oddsen lite här och lite var. Nordmakedonien slog självaste Tyskland och man gjorde det fair and square på bortaplan. Evigt unge Goran Pandev, EM-playoff-hjälte i höstas, gjorde 1-0 innan målmaskinen Ilkay Gündogan kvitterade på straff. Men Napolis Elif Elmas gjorde 1-2 i 85:e minuten och scenerna som utspelade sig på slutsignal var precis vad detta kvalspel behövde. Mirakel kanske trots allt finns. Drömmar går att nå, och med 11 man redo dö för tröjan kan Berg försättas. Kolla bara på Armenien. Vad har man på dem rent fotbollsmässigt förutom Henrik Mkhitaryan? Det är inte mycket. Förutom att den gamla spanska klasstränaren Caparrós numera rattar bygget. Och som han styr. 9, ni hörde rätt. 9 raka utan förlust för Armenien nu. Avancemang till B-divisionen i Nations League. Och nu alltså efter 3-2 mot Rumänien igår. 3 raka segrar i VM-kvalet i en på förhand tuff grupp. Innehållandes bland annat då tysken. Övriga fullpottare efter 3 spelade matcher är Italien, England och Danmark. Det bär såklart emot att erkänna, men Kasper Hjulmans landslag ser otäckt harmoniska ut. Varför vill jag så nödvändigtvis få in danskt uttal på Kasper Hjulman? Nu fick det bli så i alla fall. De ser i alla fall otäckt harmoniska ut. Målen bara rasar in, inte ett insläppt än så länge, och man vet att bägaren nu bara rinner över av självförtroende och dansk arrogans. Fy fan. Men att det bara är 4 lag som står på 9 poäng säger ganska mycket. Spanien har fått slita hund. Frankrike, Holland, Portugal och Kroatien lika så. Och länder som Polen, Bosnien och Irland kan mer eller mindre redan vinka VM-ajöken. U21-EM då? Hur fan går det där? Ja, hörni ni, i tidernas mest bortglömda, undangömda och märkliga turnering har nu 4 kvartsfinaler utkristalliserat sig efter ett intensivt gruppspel med osedvanligt många röda kort. Holland-Frankrike, Spanien-Kroatien, Portugal-Italien och Tyskland-Danmark. Japp, även här har dansken excellerat senaste veckan. Hud, gås, tecken, fråga, svar, kolon, nej. När matcherna spelas? Men månadsskiftet maj-juni då. Det är bara att ta av sig hatten för den ungersk-slovenska organisationen som tillsammans med UEFA gett sig ut i en jitterbug som ingen förstår sig på eller kan haka på i. Men Afrika då? Tror ni Toto Balotto bara helt sonika glömt bort Fricka? Nej. Kvalet till AFCON, alltså afrikanska mästerskapen, är avgjort, och förutom en hel del usual suspects så måste man ju bara älska att Kap Verde och Fouad Bachirous, komorerna, löste varsina platser till turneringen. Är det möjligtvis de bästa folkfester som utspelat sig det senaste coronaåret i världen? Någonting i mig både hoppas och tror det. Helvete vad man hade velat vara på plats på komorerna när platsen till AFCON säkrades. Helt plötsligt känns ett snart vårigt Stockholm bara grått och trist. What's the point egentligen? Att man aldrig kan få vara nöjd. Toto Balotto är denna vecka sponsrade av K-Rauta, som välkomnar alla som lyssnar på det här till sitt närmsta varuhus eller in på krauta.se. Det är nämligen golvveckor, det är upp till 20% rabatt på utvalda golv, och K-Rautas projektplanerare står redo att hjälpa just dig med planering och materialberäkning av ditt nya golv. Vi har pratat lite heltäckningsmattslösningar tidigare. Jag har berättat om mitt stundande altanprojekt där jag ska lägga ny trall. Men låt oss fokusera på det riktigt fina vardagsrumsgolvet. Är det fiskbensparkett som är the shit, eller är det ekgolv, eller vad är det, vad är det för team där?
Ja, alltså det blev ju en jäkla trend med fiskbensparketten. Om jag skulle välja en fiskbensparkett skulle jag välja en ganska bred, stor fiskben, liksom, inte den här lite mindre. Men jag är ändå den breda plankan. Jag är förespråkare för de stora, liksom, skeppsplankorna som läggs på golvet. Rejäla känslan när du går in.
Du menar alltså att storleken har betydelse?
Oh ja. I alla fall känslan när du går in. Och du har det här breda planket som jag har i mitt vardagsrum. Jag gillar det. Jag gillar det rejäla.
Har du en idé om att du också vill ha rejäla, breda plankor till ditt golv eller någonting helt annat i fokus när det nu ska göras nya golv? Ja, men tveka inte. Det är bara att kliva in på K-Rauta eller krauta.se. Det är golvveckor. Toto Balotto är väldigt glada för det. Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos! Härligt med lite AFCON. Jag känner ju, jag vet inte om du har samma känsla, Gusten, nu när det är Spanien i EM och det är sen en otroligt viktig match mot just Spanien. Och satt du precis som jag och tokjobbade Jorgen i den där matchen som höll på att bli Armenien borta mot Tyskland, poäng för Jorgen innan dolmen sköt in ett skott via den georgiska målvakten. Satt du med mig och liksom jobbade, och kände du att det började hända någonting i kroppen efter det?
Ja, men verkligen. Det är klart man gjorde.
För nu känner jag hur det växer i mig. Det kokar och liksom bubblar. Det frodas i varje cell i mig. Hatet. Hatet för det torra, karga, äckliga, brunnyanserade sten- och sandlandskapet, Gusten. Smaklösa paellor med torr kyckling, väsktjuvarna på La Rambla, den nya innebandyn, paddens vidriga hemvist, va? Är du med, Gugge? För det antar jag att det är. Tungor som fladdrar och flyger utanför munnen när Espanjas tråkiga tiki-taka-landslag utan kön ska diskuteras mellan läspande spanjorer på själlösa torg. Visst går det att hitta någon barnestor här och man kan få sig en patta negra där, men annars, det är det jag menar. Fy fan, ni kan ta era klaustrofobiska ketchupfestival i Buñol och kasta ert djurplågeri på tjurfäktningsarenorna. Men framförallt kan ni komma! Ni kan komma med ert La Roja! Ja, men kom då bara, så ska ni få smaka på urkraften! Gulo! Fucking gulo! Ja, men tapasrunken! Det ska fan dö! Kalla på! Vi är från Svealand!
Jävla laddning ute i Rönninge.
Hörru, men känner du inte det? Alltså, efter det där jävla målet när det kom och man börjar liksom blicka mot EM och det och alltihopa, att det är Spanien, det är vår stora antagonist hela 2021. Det är det allting handlar om.
Jo, men alltså när Spanien gjorde 6-0 på tysken sent i höstas och det var färskt på näthinnan, när då liksom man tänkte, aha, Spanien i EM-premiären, då kändes ju saker och ting helt hopplösa. Och sen så när VM-kvalet lottades och det återigen blev Spanien och Janne satt runt om i riksmedia och försökte liksom sälja in att ja, nej men fan, det behöver inte vara helt fel. Vi var ganska nära dem på Friends och vi har mött dem ett par gånger här nu mot slutet, så att man kanske ska se glaset som halvfullt snarare än halvtomt, att nu har vi faktiskt fått sparra mot dem ett par gånger och vi kommer närmare och närmare dem. Men man egentligen satt och kände, ja visst, det är, Janne kanske tror på det, men det är inte så många andra som gör det. Men efter att ha sett Spanien i de här tre matcherna, alltså, det är ju ingenting som skrämmer. Och som du är inne på, Jorgen, alltså jobbet man har gjort på Jorgen efter insatsen på Friends, dels då mot Spanien som du nämnde, men också igår borta mot Grekland, och den här fruktansvärda chefen Kvitsa Kvaratskhelia från Rubin, alltså galna nummer 18. Vad är det för jävla spelare?
Nej, men helt otroligt, född 2002, alltså, det där är ju en världsspelare. Han ska inte mellanlanda i Holland eller Belgien sen så där. Han ska ju gå rätt in i en toppklubb.
Rätt in i Real Madrid bara.
Nej, men han ska till Dortmund. Han ska fan till Dortmund.
Ja, alltså han ser ju otroligt bra ut, och Jorgens 1-1 mot Grekland gör ju att nu kan vi ju spola ner alla möjliga tankar på huruvida det där krysset för Grekland borta mot Spanien var bra eller inte för svensk del. Nu är det ju solklart superduper bra, för nu har ju Grekland dessutom tappat poäng mot Jorgen hemma. Så att nu är det ju liksom, nu finns ju ingen anledning för Sverige att inte blicka mot någonting annat än första platsen. För att andra platsen, alltså där går golvet just nu.
Ja, men vi snackade ju efter andra matchen egentligen om att det är nog en ganska jämn grupp bakom Sverige och Spanien, och att alltså Jorgen kommer ju ta ganska många poäng i den här gruppen. Det visste vi om. Och sen så då när de mötte Grekland, jag förstod tämligen omgående att det inte kommer bli någon match om andra platsen, om vi bara löser liksom, ja men typ Jorgen hemma, den typen av match. Men det gör vi. Vi kan lösa de matcherna utan att spela briljant. Så pass bra Sverige blivit. Alltså jag känner att det var ett styrkebesked att spela så pass dåligt mot Jorgen och ändå kamma hem 3 poäng.
Ja, nej, men det har man ju förstått i efterhand. Och jag tror som du, alltså Jorgen kommer nog sluta först av Grekland, Jorgen och Kosovo.
Jag tror också det. Med
facit i hand, tycker man inte lite synd om Willy Sagnol och liksom inledningen Jorgen fick spelschemamässigt. De får Sverige borta, Spanien hemma och Grekland borta i det här kvalspelet. Alltså hur stora prestationer de än gör med georgiska mått mätt, så är de ju poängmässigt redan borta från chansen till avancemang. Men hade Jorgen det här kvalspelet börjat Kosovo hemma, Grekland borta, Sverige hemma, ja, då är det väl fullt rimligt att tro att Jorgen kanske hade kunnat stå på 4-5, kanske rent av 6 poäng.
Ja, och det hade de ju förtjänat från de här matcherna också. Alltså 4-5 poäng borde de ha fått med sig från det här, den här tuffa på pappret inledningen.
Men vem fan har man blivit när man sitter och tycker synd om Jorgen? Nej, det gör jag ju inte. Inte för 5 öre, precis lika lite som jag unnade norsken och deras flaxseger borta mot Montenegro i tisdags. Alltså den störde mig så satans hårt. Och så får de då en lettisk upphämtning borta mot Turkiet när turkarna har gått ifrån.
Ja, men den är otrolig.
Så ska Ståle Solbacken stå i omklädningsrummet. Det är väl ganska många som har sett det klippet, i alla fall som hör det här via våra sociala medier. Men för er som har missat det, så här lät det alltså i det norska omklädningsrummet efter segern borta mot Montenegro, parallellt med att Turkiet hade tappat 2 poäng hemma mot Lettland.
Gör att du kan ligga ute i bar överkropp i sommar och tänka på ett fullsatt Ullevål. Sigurd och...
Vad säger han när han bipas där?
Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men känslan är väl att censurribban från det norska förbundet ligger på en otäckt låg nivå.
Ja, jo, det gör väl det nu. Det är fan åt jävlar.
Exakt. Det är typ, jävla bra jobbat gubbar. Bra jobbat gubbar. Så där kan vi inte skicka. Sånt jag ska nog lägga ner min norska, tror jag.
Men
att Ståle ändå liksom han lockar och pockar med att gubbarna i sommar ska få ha bara överkropp.
Ja.
Det är något så det är något så
de skulle väldigt... bli bruna och fina också, va? Där ligger ni bruna och fina, säger ni inte det?
Ja, men det är något så väldigt liksom så här ryggmärgsreflex, maskulint, rovdjursaktigt över Ståles liksom go-to-tanke där. Mm. Jag vet inte. Det påminner om när en viss Wilbur José drar av sig tröjan, för att det är liksom, det är instinkten. Det är reflexen. Av med palterna bara, för nu har vi något att fira.
Det när byxor åker av, det är då man vet att då är det på allvar. Men du är helt rätt här med Norge. Det skulle fan inte förvåna mig om de gick mer eller mindre rent genom det här nu. Alltså, och jag tror inte man ska underskatta heller den upphämtningen som Lettland gör mot Turkiet.
Nej,
alltså, och hur mycket energi det ger till både Holland och Norge.
Exakt, och det som är så frustrerande, det är ju att den för lettisk del är helt irrelevant. Alltså,
ja,
Lettland har, alltså, den där poängen kan de stå och vifta med bäst fan de vill utanför Riga. Men den kommer inte göra någon skillnad för hur det här kvalspelet slutar för Lettland.
Ja, men precis.
Men att den ska hjälpa Norge ett steg, eller kanske rent av två, tre steg närmare Qatar, det är klart att det stör den. Men som jag var inne på i svepet, man får ju faktiskt lyfta på hatten för Danmark. Alltså 8-0 hemma mot Moldavien, ja, det är en sak. Men att som dansken igår åka till Österrike och vinna med 4-0, det är så fruktansvärt starka papper.
Ja, det är det. Det är förvånande också, eller hur?
Ja, alltså, kanske att jag inte såg en österrikisk promenadseger liksom. Men att Danmark åker ner, håller nollan, gör fyra och bara fullständigt kliver över ett lag med liksom Alaba, Baumgartner, Lainer, Dragovic, Ilsank, alltså så här, det är inget dåligt gäng Österrike sitter inne på. Sabitzer, alltså det går att nämna ganska många spelare här.
Ja, och alltså den centraleuropeiska fotbollen har ju gått framåt med Österrike där också, alltså med Schweiz, Belgien, alltså sådana länder som kanske fotbollshistoriskt man inte riktigt tänker på, så tycker jag ändå att det har ju funnits en utveckling i centraleuropa på de lite mindre länderna där också. Österrike, du nämner några gubbar här, men det är ett ganska bra landslag, det är ett gediget landslag, svårt att vinna över dem, så 4-0 borta, det smäller högt också för mig.
Nej, det är bara att imponeras över danskens dagsform. Som ni hörde så är man ju dessutom framme i kvartsfinal i U21-EM. Och har ju en... Alltså, det känns också som att Danmark har hamnat jävligt rätt i sin generationsväxling också. Det man tänkte var en gyllene generation har ju nu beblandats med liksom millenniegenerationen, och det känns som att de på samma sätt som Sverige, om man då exkluderar Zlatan i någon slags åldersstrukturell ekvation, har ett lag som inte bara är bra och toppat till liksom sommaren, utan det är ett lag som, alltså, det här laget har ett par år till framför sig.
Ja. Alltså, det är precis som du säger, alltså, det är den perfekta generationsväxlingen som jag också tycker Sverige håller på att pyssla med lite grann. Att det finns, alltså, de äldre spelarna är inte så gamla att de ska sluta imorgon. Visst, några ska göra det också. Alltså, Lustig ska inte spela för resten av livet, och Seb Larsson, han behöver någon gång vila den där kroppen. Han har väl spelat i ett egentligen sedan VM 2018 utan pauser. Ja, han gick ju rätt på allsvenskan där.
Han kanske fick 2 veckor i julas.
Ja, men precis. Nej, men de som kommer underifrån hinner växa in i det här laget innan de gamla slutar. Och sen så har vi då 89-erna, 90-erna, 91-erna med Ponne och Albin och de som också har flera år kvar på absolut toppnivå, så att, om kropparna håller. Och det är det som är så mysigt, så att du inte bara liksom måste göra ett stålbad i generationsväxling och byta ut allt och sätta in massa ungt, och så hamnar de lite fel. Finns landslag som verkligen hamnar knas där. Italienska landslaget tycker jag delvis har gjort det under perioder här.
Holländska.
holländska definitivt, men ja, de är på rätt väg. Jag tycker det ser sjukt intressant ut. Jag tror att det kommer hålla över tid också.
Frågan är också vart ett landslag som Tysklands är på väg när Jogi Löw under 2-3 års tid inte
Dags
bara har
för den gubben att vinka gö snart, va?
Ja, men det är ju det. Han lägger av efter EM, det är ju utkommunicerat nu. Men det jag skulle säga var att med tanke på hur hans senaste 2-3 år har sett ut, alltså med etablerade storspelare med flera år kvar av karriären som han stänger dörren till. Den ena startelvan är någonting helt annat från nästa. Alltså jag tror att han är uppe på typ alltså 45-50 gubbar som har fått speltid i tävlingslandskamper sen VM18. Alltså jag tror inte speciellt många känner att ja, men jag spelar i tyska landslaget. Eller jag är ordinarie i tyska landslaget. Jogi Löw har ju liksom bränt ner det där landslaget på ett helt nytt sätt.
Ja, han hittat nya nivåer av uselhet.
Ja, men det är inte så att han har liksom klängt fast vid en generation och fasat in underifrån på ett för dåligt sätt. Han har använt sig av för många på ett för roterande sätt, på ett för experimentellt sätt. Att nu vet ingen någonting längre. Nu vet man liksom inte om 1-2 hemma mot Nordmakedonien är en av de största VM-kvalknallarna i modern historia. Eller om det är rimligt att Nordmakedonien åker och liksom gör det tufft för Tyskland för att man på senare 2-3 år, ja, men dels har stått för plattmatcher mot jämbördiga, alltså 0-6 mot Spanien, men också har liksom, man har bytt ut i princip hela lag och man har testat spelare från både Zweite och bottenlag i Bundesliga och man har inte fattat någonting av vare sig spelsystem eller startelver eller vad det nu är. Och jag menar, ja, det är klart som fan inte resultaten kommer då.
Ja, nej, exakt. Alltså det måste finnas en stomme, tycker jag alltid. Det måste finnas någon slags fundament som ser till att det blir stabilt och att man kan växa i lugn och ro och att spelare kan komma in, och det saknar man.
Vem det nu än blir som tar över Tyskland, så tror jag att den rätta vägen att gå, det är väl att liksom fokusera på liksom 25-30 spelare. Och så bygger man därifrån. Det här är laget, det här är stommen. Sätt en elva, sätt liksom en ryggrad. Och så börjar man bygga utifrån. Så kan man kasta in någon spelare som gör det bra i Mainz här. Eller någon spelare som gör det bra i Stuttgart där. Men alltså, när man tittar på Tysklands startelver från och till. Det är ju fler spelare man känner. Alltså jag vet typ inte vem det här är. Snarare än att liksom
du en riktig Klinsmann, en bomber som tyska landslagen alltid i stort sett har haft.
Man saknar ju en riktigt gedigen ryggrad som hade kunnat fortfarande vara Thomas Müller, Kroos, Boateng, Neuer.
Jag håller med.
Liksom inte varit fel.
Det är liksom man känner Tyskland inte i slutet på 90-talet där
är man mer klockrena.
Nej, men det är Tyskland lite i slutet på 90-talet här, för jag får de vibbarna av det tyska landslaget.
Jaja, hörru du, jag satt igår när jag kom hem från Friends och kollade på England.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mot Polen. Måste säga att jag imponeras mer och mer för varje gång jag ser honom spela av Declan Rice, West Ham mittfältaren. Fan vad jag tycker han är bra alltså. Det är en där kan vi snacka, du som nämner urkraften här. Alltså vilket jävla powerhouse till tvåvägs mittfältare, och som han dominerar.
Men har inte han varit lite bespottad ändå sådär?
Nej, jag tycker att han har varit väldigt
hyllad. Han har varit bra, men att, har man verkligen tagit han på allvar innan?
Alltså det är ju svårt med spelare som spelar för David Moyes lag att bli tagna på samma allvar som andra spelare. Alltså hade Declan Rice spelat i Leicester under Brendan Rodgers, då tror jag att alla hade liksom, ja men, tagit Declan Rice på samma allvar som alla tar en Didi på allvar, för att det är Leicester, det är Brendan Rodgers, man kan peka på poängsnitt med honom kontra utan honom och man känner att fan, det här är verkligen the real deal. Men en spelare i ett David Moyes-lag, alltså, det känns som att David Moyes har dragit ett sånt stort löjesskimmer över sig själv att det går liksom inte att ta han och hans lag och hans presskonferenser på allvar. Tyvärr.
Nej. Men en sak som jag tänkte på med honom, jag trodde han var irländare först och främst, och att han ja men jag bara liksom så här, ja, men han är irländare, så kikar man så, ja, han har ju gjort U16 till U21 i Irland, dessutom spelat landskamper för Irland, 3 stycken.
Ja, men det är väl som med vissa svenska spelare.
Man byter landslag som jag byter kalsonger.
Fast där tror jag att det har varit lite åt andra hållet, att istället för att gå till Kosovo eller Bosnien eller Nordmakedonien, alltså nu rabblar jag exempel på spelare som hade kunnat spela i det svenska landslaget men då känt att jag har inte tålamodet, eller det kanske är ett steg för högt upp.
Men får man bara byta som Declan Rice håller på med?
Ja, men det är väl bara träningslandskamp i sådana fall han har gjort för Irland.
Jo, men ändå.
Jag kan inte tänka mig att det är någon tävlingslandskamp.
Pille på Crew är inte glad, det ska du fan veta, Gusten.
Nej, det förstår jag. Irland är ju redan borta från VM. Det är ju bara krasst konstatera. Nej, men det jag skulle säga var att jag dels återigen imponerades jävligt mycket av Declan Rice. Men framförallt så landade jag i efter den här landslagsveckan att den här gruppen Sverige har hamnat i juni med Spanien, Polen och Slovakien, den känns så oerhört mycket mer överkomlig idag än vad den gjorde för 10 dagar sedan. För efter att ha sett då Spanien och deras insatser mot väldigt beskedligt motstånd gånger 3 för att vara Spanien, har sett Slovakien ligga under hemma mot Malta med 2-0 och fått kriga till sig en pinne. Förvisso utan Marek Hamsik, men vi alla vet vad status är på honom. Han har inte spelat fotboll på flera månader. Nu är han fortsatt skadad i IFK Göteborg. Kanske kommer han hinna spela 5-6-7 allsvenska matcher. Alltså visst, det är en klassspelare som på en liggande boll kan avgöra matcher på helt egen hand. Men alltså, jag skräms inte speciellt mycket av Slovakien efter att ha liksom bara krasst konstatera att de sliter hemma mot Malta. Och Polen, alltså Polen, nu ska man förvisso påminna alla om att Robert Lewandowski inte spelade igår mot England och att han gör en enorm skillnad. Men det ser inte speciellt bra ut defensivt i Polen. Helvete vad rörigt alltså.
Men där har du ett landslag som inte riktigt lyckats med generationsväxlingen.
Nej,
från
verkligen.
Det Polen som stormade fram lite grann, får man ändå säga, för 6-7 år sedan. Så är det en skugga av det som visade upp sig igår.
Ah, ja, nej, där är den första att hålla med dig. Kamil Glick kanske inte ska vara klippan att luta sig mot.
Ska 2021. Granen vara det då?
Nej, det är alltså touché.
Såg att han uttalade så här. Jag såg att han uttalade så här att folk tror att man har glömt bort att spela fotboll bara. Jag hade bara lust att upplysa Granqvist när han sa det, att han fan inte har spelat fotboll på ett år. Alltså, det är väl inte konstigt att folk är tveksamma till hans förmåga att faktiskt spela fotboll. Alltså, han är inte 22. Han har ju uppenbart haft så stora problem att han har sparkat sönder papperskorgar och varit sur nere i Helsingborg. Men var ett offside-reportage var det väl från Andy Bengt om Granen och liksom hans tuffa år. Sådär. Det är väl inte märkligt att man känner viss tveksamhet inför hans eventuellt kommande prestationer då i ett svenskt landslag när vi ska spela EM när allting känns så bra. Det är väl inte konstigt?
Nej, men nyanserna här är väl att folk inte har varit försiktigt tveksamma, utan folk har ju väldigt hög utsträckning varit rejält tydliga med...
Jo, men det är fotboll vi håller på med också.
Absolut, det är väl klart att på den här nivån så har folk starka åsikter. Men jag kan ju förstå att man i hans läge känner en viss frustration av att totalt dömas ut. När man själv känner att oh, men alltså, om jag bara får spela 5, 6, 8, 10 matcher, alltså, om jag bara får känna att jag fysiskt håller, då kan jag vara med och bidra, då kan jag prestera på den nivå som krävs i en svensk landslagsbacklinje.
Hur ska han göra det? Vi pratar om Mark Hamsik som eventuellt får 5, 6, 7 allsvenska matcher och inte kommer i något jättetempo till EM. Alltså, hur ska han varva igång det här i superettan och komma till EM och vara med i tempot? Alltså, det tar ju tid att komma upp i tempo. Han har inte spelat fotboll på så lång tid. Det tar tid alltså att hitta matchtempo. Och matchtempot finns inte i den ligan han spelar i. Han får ingen sparring.
Samtidigt är ju ingen tveksam eller skeptisk till huruvida Marek Hamsik ska gå in och vara en bärande spelare i Slovakien.
Jo, trots att han det. Kanske... Jag är skeptisk. Okay. Inte i Göteborg för att nivån är vad den är, men i ett EM för Slovakien. Det är klart jag är skeptisk. Det är klart så fan jag är jätteskeptisk till om Andreas Granqvist som inte spelar fotboll och som eventuellt får några matcher i Superettan. Det är klart jag är skeptisk till honom.
Vet du vad jag är? Jag är optimistisk. Jag är teamgranen. Och vet du varför jag är teamgranen? Det är för att jag är team Janne. Jag litar blint på Janne här.
Ja, men det kan jag köpa och det kan jag också göra. Och Janne har väl... Man har byggt upp ett sånt förtroende.
Ja. Om Janne bedömer att granens fysiska status är tillräckligt bra och han får sina matcher och han kan palla det här, då litar jag på Janne. Okej, då blir det granen. Då kör vi. Då är det bara spänna fast sig och åka.
Ja, jag spänner väl fast mig och åker med i Janne-karusellen. Eller det är väl ingen karusell, det är ett jävla ångelok som bara tuffar fram. Men jag är ändå skeptisk till granen. Och jag tycker väl att han är lite lättkränkt här. Alltså det rimliga svaret hade ju ändå varit att ja, men jag förstår folk. Men lyssna på mig. Jag kommer tillbaka. Jag kommer att vara gamla granen. Alltså någonting sånt. Snarare än att då lägga det på supportrar och eventuellt någon krönika som har skrivit. Jag tycker snarare att han får mer kärlek. Han får för mycket kärlek, granen. Han får för mycket förtroende. Får han. Jo, det får han.
Det är för fan bara Janne typ som har visat honom förtroende senaste halvåret.
Det är ett förtroende för mycket.
Ja, alltså granen skulle behöva kika in i diverse WhatsApp-grupper där alltså Wilbur José och Jesper Hoffman håller hus, så ska vi se om granen håller med om att han får för mycket förtroende och kärlek från folk.
Akropolis borta, där dör EM-drömmen. Danny Larsson har fullständig lekstuga, drar en sombrero på granen och smäller upp den i krysset. Där dör EM-drömmen. Jag kan se Expressens rubrik framför mig. Här dör EM-drömmen.
Stor jävla bild på Danne bara. EM-drömdödaren.
Jag ska bara skriva en krönika på vår nya sajt totobaloto.se som vi lanserar nästa vecka. Häng med! Gå in på totobaloto.se nu och signa upp så får ni vårt nyhetsbrev där vi kommer med nyheter och vi uppdaterar på nya texter. Vi har ett stall av bra pennor. Bra pennor och fantastiska pennor. Ekim Chaglar, Thomas Wilbacher, Gusten Dahlin, Jakob Nilsson och så vet vem jag har värvat, Gusten?
Minns jag fel eller har du signat Pöler?
Jag har signat Pöler. Vi ska in tysk fotboll på totobaloto.se. Vi ska liksom armbåga in den. Men jag har sagt till Pöler att han får mejla in sina krönikor. Får vi se om vi publicerar dem eller inte. Och så gå igenom ett jävla filter.
Ja, jag är hur som helst ruskigt jävla laddad. Inte bara på totobaloto.se men på Akropolis säsong här. Det är ett ruskigt lag de har plockat ihop. Och så kronjuvelen, Daniel Larsson längst fram. Se det allsvenska avancemanget hända.
Se granens EM-drömmar dö.
Ja, granplundraren Daniel Larsson.
Granplundraren.
Vi är denna vecka sponsrade av de högkvalitativa skorna från Myrkvist. Mm. Jag berättade sist att jag la beslag på ett par kostymmackor vid modellnamn Vadstena. Ett spänne, en dov, fin, svart ton. Ah, de är otroliga, men jag kunde inte hålla mig. Jag dunkade på ett par Äppelviken också. Lackskor till en smoking, och jag vet att du har varit avundsjuk här i flera dagar.
Ja, men verkligen. Alltså, man vill ju ha ett par lackskor, då vill man ha ett par riktigt schyssta lackskor. Äppelviken, jag är inte speciellt förvånad att just lackdojan heter Äppelviken, ligger ju här i de finare delarna av Bromma, va, Augusten? Vadstena, tänk på klostret.
Jag med.
Och när man tänker på Myrkvist så tänker man på att de grundades 2016 och de har gått som tåget. Förra året så blev de utsedda till Sveriges snabbast växande skomärke. Och det är ju faktiskt inte så konstigt med tanke på vilka kvalitetsskor de gör. Riktigt fint svenskt hantverk.
Myrkvist säljer snygga handgjorda skor av hög kvalitet utan några mellanhänder, och det här är ju hemligheten till varför de kan erbjuda ett sånt väldigt bra pris. Man har främst gjort sig kända för just sina kostymskor, men här finns de flesta typer av skor, såsom exempelvis ett helt gäng snygga sneakers. Myrkvist.se är den digitala adressen som gäller om man inte har vägarna förbi butiken i huvudstaden, som alltså finns i Moodgallerian. Och man har dessutom gjort ett undantag för våra lyssnare här i Toto Balotto med en rabatt på 300 kronor om man använder koden Toto.
Jajamensan, alltså passa på, för detta är exklusivt. Myrkvist har inte speciellt stora marginaler när de kränger de här kvalitetsskorna för så bra priser som man gör. 300 kronor rabatt alltså på alla skor denna vecka. Koden är Toto. Kliv förbi Moodgallerian om du är i Stockholm, annars gå in på myrkvist.se.
Och Myrkvist är med Q och enkel V. Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nu tar jag mina oaxen sneakers, Gusten, och ger mig ut i våren.
Jag ska snöra på med mina Äppelviken och köra dem även fast jag inte ens har smoking på mig.
Här kör. Stort tack, Myrkvist, hörni. Stort tack.
Kan du inte bara hålla med mig om att man efter den här veckan har en ganska så ny syn på och känsla kring Sveriges grupp i EM?
Jo, jag håller helt med dig. Alltså Slovakien, Malta där, det var en tillställning då. Och nej, men för all del Polen. Alltså det finns ju, det är lite kanske som andra nationer och nationaliteter supportrar ser på Sverige då. Med Ibrahimovic på planen så kan allting hända. Och det kan det ju verkligen göra. Och så är det ju med Lewandowski också. Men vi har ju våra levagubbe i vårat lag i Ibra. Och sen har vi ett mycket bättre lag bakom än vad Polen har bakom Lewandowski. Så det är klart att Sverige startar som favoriter.
Ja, och med tanke då på, som vi har varit inne på flera gånger, Spaniens alltså uppenbarelse, så känns ju en match över 90 minuter långt ifrån körd för svensk del i premiären.
Mm.
Skulle man kunna få med sig någonting där, ja, men då ligger ju gruppsegern öppen. Jag känner bara efter den här landslagsveckan och efter de här insatserna från våra motståndare i sommar att gruppavancemanget, det är redan alltså vi kan inte misslyckas med att gå vidare från gruppen. Vi kan till och med vinna den.
Du vet hur du också känner?
Nej.
Du känner hur det frodas i varje cell i dig. Hatet. Det spanska hatet, Gustav.
Ja, alltså det är inte på Norge-nivå. Sannoliken inte på Norge-nivå.
Jag försöker skifta fokus här. Jag försöker få över det till Spanien, som är det viktiga. Vad ska jag säga? Det viktiga hatet, vill jag säga. Men rivaliteten här under hela 2021, det är de två viktigaste matcherna vi har.
Nej, men vet du dock vad jag tycker du glömde i ditt pärlband av anledningar att förakta Spanien?
Nej.
Polisongerna. De små polisongerna. Mm. Som har gjort sitt.
Det finns mycket jag skulle kunna tagit med där också. Alltså Barca-frisyren med de här svarta örhängena liksom, som sprider sig till andra städer runt om i Europa som någon slags konstig trend. Och, det finns mycket, Gusten. Det finns mycket.
Men håll med mig om polisongerna. Den
här flottiga tapasen. Liksom. Vi bara liksom, 3 deciliter oliv, smaklös olivolja som trötta räkor och vitlöksfräst i. Det är sorgligt faktiskt.
Ingenting har det?
Nej. Det är som Patrik Mörk brukar säga till mig, det bästa restaurangen i hela Alicante har amerikansk ägare. Liberty Kitchen. Det är fan som man kastas av stolen när man hör det, va?
Patrik Mörks restaurangkompass, det är du ingen slav under.
Ja, men, alltså, jo, jag är slav under Patrik Mörk. Han var ju med i en vinpodd, eller podd och podd. Men tidigare, och jag tycker väldigt mycket om att lyssna på Mörk. Vi pratar mycket mat och sånt där, men vi har lite olika syn. Han vill ha sås till köttet. För mig går det bra med en grillad bistecca alla Fiorentina. Och så vidare.
Mm, ja, jag säger bara att du inte är slav under Mörkens matkompass.
Han var i Baden-Baden nyligen, Mörk, och jag blev, då blev jag slav under hans berättelse om skogarna runt om och torget nere i Baden-Baden och så vidare. Så att, nej, jag ska nog säga att jag är team Mörk snarare.
Hörru du, innan vi stänger ner butiken, vi har fan varit igång snart en timme, så måste vi säga någonting om insatsen mot Estland igår.
Måste Sverige vann, vi det?
Ja, jag tycker ändå kort. Alltså, vi ska inte hålla på och grotta ner oss i någon djuplodande analys här. Men det var trots allt de sista minuterna landslagsfotboll som spelas innan Janne plockar ut truppen den 18 maj. Ingen har missat att Sverige vann med 1-0. Det var en historia som innehöll en helt ny startelva från VM-kvalet. Dejan Kulusevski var den enda spelaren som
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
In. Vilka tyckte du stod ut och vad bär du med dig från matchen?
Jag tycker att Dejan Kulusevski stod ut när han kom in. Jag tycker att Robin Quaison gör det bra. Inte speciellt förvånad. Marcus Berg i samarbete med Robin Quaison. Sen tycker jag inte så mycket mer stod ut. Alltså, i och med att det är en match där Sverige är det bättre laget på förhand och under matchen när man ska föra, så blir det ju att man tittar väldigt mycket på de offensiva kvaliteterna på spelarna. Hade vi mött ett tuffare landslag där vi hade fått backa hem lite, ja, men då hade man kanske fått se lite defensiva skills då från Starfelt och gänget. Men i den här matchen så handlar det ju väldigt mycket om yttrarna och så här, vad lyckas Kansema med, men framförallt vad lyckas han inte med? Alltså, det är en sån där match där du inte får misslyckas, där du ska komma förbi en mot den om du är den typen av lirare.
Det var ju lite samma sak för Jesper Karlsson.
Och samma sak blev det ju för Jesper Karlsson, men det är klart att så här, fan vad svårt det måste vara att komma in. Alltså, vi pratade om den första matchen mot Georgien med många nya komponenter i laget och en Zlatan tillbaka, men inte bara. Det var väldigt mycket nytt i det laget, en mittbackspar med Helander och Vigge, och sen så ett centralt mittfält med Seb Larsson, som på tal om inte att spela matcher, inte har spelat riktiga matcher på väldigt lång tid. Och ihop då med Kristoffer Olsson. Men jag menar, här var det ju lirare som bara tränat ihop lite grann. Och fått lite taktiska tv-analyser inför matchen. Så att det är klart att det är svårt sådär. Men jag hade hoppats på lite mer. Och jag tror framförallt att det är ett kört alldeles oavsett vad de lyckas med. Så ska Jens Kajuste gå om Svanberg? Ja, det kan man ju ställa sig frågan. Det gjorde han ju inte igår. Så pass mycket bättre var han inte, beroende på om man vill ha det. Men det är klart att Svanberg startar före Kajuste för Janne Andersson om ingenting händer.
Jag tror också att Mattias Svanberg är väldigt mycket närmare EM-truppen än vad Jens Kajuste är. Det jag däremot känner, för jag måste ändå säga att jag tyckte att Jens Kajuste imponerade igår. Jag tyckte att han var bra.
Trötta Ester liksom.
Jag tyckte han gjorde individuellt sett en mycket bättre match än vad Svanberg gjorde. Jag tycker att Jens Kajuste kanske var bäst av alla spelare på plan nedanför anfallet. Och på så sätt så måste man ändå säga att Jens Kajust stärkte sina aktier. Men det är ju som du säger, i EM-truppekvationen och i det pusslet, att där är ju Svanberg mycket, mycket längre fram. Han är mycket, mycket närmare. Han har egenskaper som jag tror Janne gillar. Han har varit med längre. Han spelar dessutom på en högre nivå kontinuerligt här hela våren ut. Midtjylland och den fas de är i av sin tävlingssäsong och sitt tävlingsår är ju någonting helt annat än vad Svanberg i Bologna är. Men jag tänker, för att jag menar Albin Ekdal, Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson, där är tre av fyra centrala mittfältsplatser vigda åt. Det är ingen snack om saken så länge alla är fit for fight. Men jag tänker dock att vad gäller balansen, om nu Albin skulle gå sönder, kan det finnas någonting i att man då med Kristoffer Olsson, Svanberg och Sebastian Larsson eventuellt är lite för offensivt balanserade, med tanke då på hur offensivt balanserade våra yttrar är.
Ja, eventuellt.
Och eventuellt, att det då skulle tala för Jens Kajust. Om det nu inte gör att Gustav Svensson är ett hett alternativ.
Mm. Nej, men jag tror i så fall så kollar man upp på Kajust. Jag har svårt att se att någon liksom skulle gå om så. Han har ju ändå defensiva kvaliteter. Ja, och en bra balansspelare. Alltså Kajust.
Mm.
Är det Kajust eller hur man säger?
Ja, det är Kajust.
Ja.
Jag mässade lite med Lustig igår eftermiddag. För att vi hade en diskussion inne på Friends Arena vid körschemamötet. För att, alltså, du känner ju mig och min tumregel. Uppfattar man vem man pratar om, ja, då är det svårt att säga att man säger fel. Men det ska ju gärna vara i alla fall konsekvent inom utsändarna, så att man inte liksom bjuder på olika uttal. Så då sa jag bara, alltså, kör vi Kajust eller kör vi Kajust? Och så kunde ingen riktigt så här, ah, men man har ju liksom, ah, jag säger, ah, men jag mässar Lustig, jag tar reda på det. Så mässar Lustig, du, är det Kajust eller är det Kajust? Då skickar jag Lustig en ljudfil för att driva med mig.
Mm-hmm.
Kan du få höra vad han sa att det var?
Kajust.
Jag tar det en gång till.
Kajust. Kajust.
Bara för att sätta griller i huvudet på oss. Det är den mindre etablerade formen Kajust.
Ja, det är bra. Nej, men det är få frågetecken. Jag såg när Hasse Backe tog ut sin EM-trupp. Och då blir ju allting väldigt klart för den. Alltså, när man ser det grafiskt också, som när ni ställer upp det.
Framförallt så är det ju så jävla få platser lediga.
Ja.
Alltså, det är ju betydligt fler spelare som rabblas upp i liksom, de här har chansen på en plats i truppen, än vad det faktiskt finns för realistiska truppplatser.
Ja, men när det blir diskussion kring en plats, det är ju först när någon skadas. Så se att Emil Forsberg skulle gå sönder. Ja, men ska vi ha Jesper Karlsson? Ska vi ha Kansema? Alltså så här, där blir det ju en diskussion. Men alltså, de spelar, det är väldigt många spelare i den här 23-mannatruppen som är klara.
Mm.
Jag tror också att Janne kände igår att Kulusevski är en jävligt bra inhoppare. Tror inte att det på något sätt så här stärkte honom som inhoppare när han kom in igår och gjorde det han gjorde?
Framförallt så tyckte jag att han stärkte sin aktie som anfallare.
Du vet ju vad jag har sagt.
Ja.
Nej, men Juventus.
Absolut.
Bäst bredvid Ronaldo. Det är där han har varit bäst.
Mm. Jag håller med. Och jag tror att efter igår så kan man definitivt stänga allt vad möjligheterna för en fjärde målvakt att ta sig in i den besättningen. Det skulle kunna vara med den uppkomna Granen-situationen, för det finns ju en mittback för mycket sett till de fyra platserna som finns. Victor Nilsson Lindelöf, givetvis självskriven. Filip Helander har stärkt sina aktier något oerhört den här samlingen. Pontus Jansson hade ju, om inte den här skadan hade uppdagats, varit självskriven i truppen.
Men han är det.
Jag säger bara att Marcus Danielsson, det är nog många som också hade sagt att han är given i en EM-trupp. Det var ju många som till och med ville ha honom som första alternativ om nu Granen inte kommer tillbaka och så vidare. Och har så varit senaste halvåret. Och så har vi då Granqvist som är lagkapten, som har en EM-ambition, som faktiskt är med den här samlingen även fast han inte var i speldugligt skick. Det säger väl ganska mycket om vart Jannes ambition ligger.
Klart.
Och det är fem mittbackar. Hur man än vrider och vänder på det, och hur mycket du än tycker att liksom vissa namn är mer självklara än andra, så är det fem, och det finns fyra platser. platser. Någon av de här fem ska ju bort. Om man inte väljer att steka Emil Kraft, det fega alternativet, ta med fem mittbackar för att Danielsson kan spela högerback ifall Lustig är skadad eller avstängd.
Ponne också.
Kan Ponne spela högerback? Ah, Sebastian Larsson kan spela högerback. Ja, men det skulle vara jävligt tungt för Emil Kraft. Men det är ju absolut en möjlig lösning för att inte steka någon av de här fem.
Men jag är helt övertygad om att Pontus Jansson ligger före Helander i hierarkin.
Jag personligen hoppas det.
Jag personligen vet det.
Ja, men och då litar jag på dig. Och jag tycker absolut inte det är fel. Jag ser till bara idag, 1 april. Ponna har varit skadad ganska lång tid. Helander har precis spelat 2x90 minuter kvalfotboll, hållit nollan i båda matcher och lyfts fram av Janne. Så att, alltså, det måste man ju också väga in.
Klart.
Jag ser det inte som omöjligt att det kan vara Emil Kraft.
Men så här, Pontus Jansson för Janne är ju lite av en Granqvist light, det ska du komma ihåg också. Alltså favoritspelaren, ledare, omklädningsrummet, sånt som är viktigt för Janne.
Viktigt att ha med en trupp
när man åker till ett mästerskap, mästerskapserfarenhet, gjorde det jättebra i första matchen i VM 2018 när han fick hoppa in. Alltså, han har egentligen bara den svaga prestationen här senast i höstas. Innan så har han liksom bara gjort det bra. Mm. Så det är jag helt övertygad. Så han har ju, på tal om att flytta ner Sebastian Larsson på högerbacken, du har ju det klassiska Janne-greppet också. Taktiska greppet. Upp med Ponne på topp. Va?
Så är det. Så är det ju. På det centrala mittfältet har vi redan varit inne på. Det finns en plats ledig. Det är ju mega favorit på att Svanberg tar den. Men vill man ha en aningen mer defensiv balans än vad jag tycker att det här mittfältet har, då tror jag ändå att Gustav Svensson är i pole. Vad den Jens Kajust uträttade igår och i höstas. På yttermittfältet så är det ju en plats som står mellan Jesper Karlsson och Ken Sema. Jag tycker att det är jättesvårt att säga vem som är närmst den. Jag vet inte om du har någon åsikt i frågan, men det är ju de två som slåss om den platsen.
100% kan se man. Det är alltså en diskussion.
Nej, okej. Och det är ju det sista, för att i anfallet kommer ju ingenting hända. Quaison, jättefin insats igår. Jola Larsson, han var inte ens med. Och det säger ju allting. Hade Janne velat visa att Jola Larsson är liksom, han är nära en EM-trupp, ja, då hade det inte kostat honom någonting att ha honom med den här samlingen där det är tre matcher, där allting kan hända och man i alla fall kan se folk i träning och vara nära dem och känna och klämma på dem som Janne och Wettergren brukar lyfta fram som jäkligt viktigt. Det är snarare så att Janne har pratat om Sebastian Andersson de här dagarna än någonting annat, att han finns där i kulisserna och har inte gett upp EM-drömmen.
Nej, men exakt, och något syrliga uttalandet från Jordan Lars, jag vet inte om det har så stor betydelse i slutändan när man ska ta ut en trupp, kanske inte. Men just det faktum också att Kulusevski gör det så bra som andra anfallare tror jag också eliminerar alla former av spekulationer om att säga att den här sista platsen då, som du säger, står mellan Ken Sema och Jesper Karlsson på en ytter. Skulle man kanske då kunna få det till att man tar med en femte anfallare istället, så man tar med Sebastian Andersson istället för Ken Sema. Är du med? Men i och med att Kulusevski gör det så bra, så har man ju en femte anfallare i honom.
Ja, exakt.
Så att det, ja, jag tror att då eliminerar man den möjligheten, så att säga.
Och skulle det vara så att man tar med en femte anfallare, alltså den jag tror torskar på det är ju Mattias Svanberg. För då måste du nästan ta med Gustav Svensson för balansen.
Ja, kanske.
Det blir jävligt spännande att följa diskussionerna kring EM-truppen som Janne alltså tar ut den 18 maj. Tutski Balutski rullar igång om några veckor. Mm. Toto Balottos alldeles egen mästerskapspodd. Vi lyfter in Svanus Svanemar i studion igen och så går vi igenom samtliga 24 deltagarnationer ett för ett. Det blir jävligt kul.
Många uppskattade det 2018 och nu fortsätter vi på det vinnande konceptet och twistar det kanske en liten aning. Men det blir en bra guide inför EM så att man har koll på allting. Eller har koll på det nödvändiga. Eller hur?
Så är det. Nu är det bara att hoppa upp på skärtorsdag kvasten, eventuellt åka på en syrlig kommentar från Wilbur José ute i Rönningetrakten, fira lite påsk och damma in i fotbollshelgen som är matig så det förslår. På Simor kan man bland annat redan ikväll faktiskt se Bayern Trellehulla i Svenska Cupen kvartsfinalen. Djurgården ska ha en motståndare på söndag i cupsemin. Men det är ju dessutom Serie A och La Liga hela helgen. Serie A, 10 matcher på lördag. Hur fint ska det bli?
Ja, men jag älskar de här högtiderna när alla matcher kläms ihop på en dag. Det ska bli alldeles underbart. Och så lite påsklamm på det. Och du vet vad man dricker till påsklammet, Gusten. Påskpepsi.
Just det.
En av de finaste Pepsi-varianterna. Påskpepsin. Våga liksom ta ut svängarna lite grann nu inför påsken och testa en raspberry. Eller varför inte? Om solen lyser nere i Skåne, testa limen. Ja. Den somriga, våriga limen.
Dricks med fördel i södra Sverige.
Ja, faktiskt. Den dricks med fördel i södra Sverige. Så är du skåning eller smålänning, eller vad vet jag, du kanske kommer från Blekinge. Ja, men testa en lime påsk Pepsi. Mums.
I och med att det inte spelas någon Serie A-fotboll på söndag så utgår söndagens fotbollssöndag Europa. Däremot så blir det studioinramning på cupsemifinalen som vi hoppas blir Djurgården-Hammarby. Alla Trellehulla-supportrar får ursäkta. Jag vill ha ett Stockholmsderby och inleda påskdagen med. Jag vet inte vad du känner.
Nej, jag vill ha Trellehulla. Heja Trellehulla.
Men hur kompenseras detta? Jo, nästa vecka så är det ju El Clasico på lördagen. Men det hindrar inte oss från att öppna fotbollssöndag Europastudion även söndag. Så det blir dubbelmacka nästa helg.
Kallar ni det för fotbollslördag Europa då eller?
Vet faktiskt inte vad eller, namnet kommer
vet, bli. Jag har tips. Kallar det för fotbollssöndag Europa lördags edition. Ja, ta med dig det till gubbarna, vad heter de där borta, cheferna. Matteoni, redaktör och Olle och gänget. Ta med dig det till Matteoni.
Fotbollssöndag Europa lördags edition.
Ja, supernamn.
Ja. Eller bara El Clasico edition.
Skulle också kunna vara, men jag gillar lördags edition.
Ja. Som ni hör, det är bara att skaffa ett C-more-abonnemang så är det toppfotboll från både Sverige och Europa mer eller mindre varje dag. Vi hörs igen på annandag påsk. Låter det bra?
Det låter bra.
Snyggt, härligt. Du får ha en jävla fin högtid också med familjen.
Du är med, Gusten, och glöm inte Froda i ert Spanien-hat nu. Ciao tutti.
Ciao tutti. Det borde kosta en sån som dig att kunna messa mig. Du är skojare med mål. Pandemi, men du borde inte testa mig. Du säger till mig när dina vänner snackar skit om mig. Du vill bara få mig att må dåligt. Frågan är varför de ens ska snacka skit om mig till dig. Om mig till dig. Snälla ljuga ändå tills det bästa händer. Det är så hög jag kan dö. Lämna ring i testamentet. Testa mig aldrig baby testamentet. Nej.